VM-podden samlad med den sista, den åttonde och avslutande gruppdiskussionen när vi ska gå igenom grupp H, den som många har som sin favoritgrupp för att den är lite sådär lite hipster. Vi hittar några sköna lag här. Det handlar alltså om Polen, Senegal, Japan och Colombia. Gott om sköna profiler och ganska ovisst på förhand. Jag vet att Frida har hypat Japan, jag har hypat Senegal, och då är väl upp till dig då, Kalle, att hypa Colombia eller Polen nu.
Ja, men jag kan hypa Colombia kan jag göra, men jag var ju ganska tidigt ute där med att lyfta Senegal redan när vi spelade in det första VM-programmet i webb-tv här, så jag får nog stå fast vid Senegal ändå.
Det är ju ett spännande lag, känns som ett sånt där lag som har prickat en generation lite grann här, men vi återkommer till dem. För jag tänkte att vi skulle börja i Polen. Polen som man hoppades rätt mycket på för två år sedan i EM. Man hade en Lewandowski som hade fullständigt öst in mål i kvalet till Europamästerskapet. Jag vet inte hur många han gjorde, jag tror han gjorde 5 i någon match mot Skottland. Har väl inte gjort precis lika mycket mål, men är såklart fortfarande en av världens bästa anfallare. Hur mycket vilar på hans axlar? Det var väldigt mycket då, han levererade inte i det mästerskapet. Kommer han kunna göra det nu i VM?
Det är en av de spelarna i VM som betyder mest för sitt lag, det skulle jag nog vilja påstå. De har en ganska bra rutinerat manskap på Polen, men om man tittar på de andra spelarna så har de ju faktiskt ganska många år på nacken nu. Hela backlinjen börjar bli äldre. Spelare som Piszczek och Blaszczykowski som var bärande spelare för 8 år sedan, de är inte det längre på samma sätt, så att nu vilar väldigt mycket på Lewandowski.
Fanns ett gäng spelare där också som man hade hoppats skulle ha en viss utveckling de nästa åren. Man tänker på en Zielinski till exempel och en Milik som ganska strax efter det här fick, ja, båda två hamnade ju i Napoli. Så är det. Det har väl inte riktigt, Milik gör ju mål i perioder men har haft mycket skadebekymmer, och Zielinski har väl inte riktigt blommat ut till den mittfältaren som man hade hoppats på.
Nej, det är ju det där med, när man tittar på Polen, alltså på pappret, så tänker man ju att det här är ju verkligen ett lag som ska kunna ta sig långt. Och så har de ju inte riktigt den traditionen ändå kunna ta sig vidare speciellt långt och sådär. Men visst, vi pratar om Lewandowski och så, att han kanske inte levererade riktigt under EM 2016. Men han gjorde ju ändå 16 mål nu under kvalet, så att det skvallrar ju om att
håller
bara det i sig så kommer det kanske komma den här turneringen istället. Och sen så kanske han har ett klubbyte också i tankarna som han tänker på. Just där det. Han kanske inte behöver leverera på ett sätt, för att han har ju redan bevisat vilken stor spelare han är. Men att det kanske finns någonstans i bakhuvudet ändå att man tar fram det där lilla extra på grund av det. Och sen så får man inte glömma bort liksom på målvaktssidan en sån som Szczęsny till exempel som är väldigt viktig för dem, och har ju Fabianski också. Det är inga dåliga målvakter. Szczęsny som man egentligen aldrig kommer förstå varför Arsenal sålde. Och han blev väl utvisad också i EM 2016 där i första matchen, så att han får undvika det kanske i det här VM:et.
Spelare då, vilka nyckelspelare hittar vi? Alltså Lewandowski säger sig själv, några av dem jag har nämnt, alltså Zielinski, Milik, någon som kan avlasta.
Milik tror jag blir reserv där, eftersom de nu hattar de ganska mycket med hur de ska spela. Jag satt och kollade på en match här nu mot Nigeria här, de förlorade ju den matchen här för 2 månader sedan med 1-0. Då spelade de 3-4-3 i den matchen. Men jag läste nu att de verkar ha satt 4-2-3-1 som sin modell. Och då kommer ju Milik vara bakom Lewandowski och bara få inrikta in sig på inhopp. Zielinski är såklart en nyckelspelare, för att det är han som ska hitta fram med bollar till Lewandowski. Sen tror jag en sån spelare som Krzysztof, även om han misslyckades i West Bromwich, så tror jag att i landslaget, mästerskap nu, så kommer han bli jätteviktig på det där mittfältet för att balansera upp det. Och ibland kan det ju också vara sådär att spelare som har gjort dåliga ligasäsonger, de vaknar till liv när det blir mästerskap. De har någonting att spela för, de ska byta klubb eller revanschera sig och så vidare. Ja. Så jag tror Krzyzowiak nu kan göra många besvikna i West Bromwich som kommer undra varför spelar han inte sådär när han var här hos oss. Men så jag skulle säga efter Lev då, så ska jag säga Zielinski och Krzyzowiak.
Han ska väl tillbaka till PSG.
Det tror jag.
Och har lite att spela för.
Eller tillbaka, men, ja, men han tillhör dem.
Han tillhör ju fortfarande dem, så att vi får se vad som händer med honom. Men han har ju en del att spela för förstås.
Ja, sen överlag tycker jag den här gruppen känns som en av de roligaste, för att den är så himla oviss. För kollar man på samtliga lag, alltså på pappret, så har ju alla alltså någon form av storstjärna i alla fall som kan kliva fram och göra det där lilla extra. Mm. Så jag är inte riktigt säker ändå på att Polen går vidare faktiskt.
Nej. Med det då så kastar vi oss raskt vidare till Senegal. Senegal som jag har flaggat för, som du har flaggat för, Kalle, och som har ett jättespännande lag på så många sätt.
Det var väl Senegal som var inblandad i den här skandalmatchen mot Sydafrika som slutade med att en domare blev avstängd på livstid.
Stämmer.
Koulibaly, domaren påstod att Koulibaly tog med handen i straffområdet, men det gjorde han ju inte alls, så som jag minns det.
Han var mutad, den där domaren, va?
Var det inte så var det?
Jo, precis. Så, men det gick ju bra.
Det gick bra. Och de tog sig till VM. Om vi tittar på några nyckelspelare så finns det ju ganska många, men det är ju några som sticker ut förstås. Koulibaly till exempel, Napolis duktiga mittback, och Sadio Mané, Liverpools wingers. Vi kallar honom winger eller forward, eller vad han nu är för någonting.
Ja, han är offensiv mittfältare i alla fall. Ja, han spelar tia där också.
Ja, det har han ju faktiskt gjort även under den här säsongen. Dragits in och spelat nästan som en nummer 10, så att det är väl en ännu mer central roll han kommer att ha i landslaget här.
Jag tog fram laget här nu framför mina ögon, för det är sånt där, Senegal är sånt där land nu som producerar så mycket spelare att man glömmer alltid någon av de spelarna som faktiskt har producerat ut i Europa. Men om man tittar framåt så tycker jag det finns massor med kvalitet, med Moussa Sow, med Sadio Mané såklart, med Biram Diouf tror jag är en jättebra inhoppare att ha. Diafra Sakho, Sarr, Baye Niang, alltså det finns
Keita
Balde. Det finns kanske en större bredd här än vad det finns i något annat afrikanskt land i alla fall. Och sen bredvid Koulibaly så tror jag Kouyaté kommer att spela mittback, för att de har ändå bra centrala fältare ändå, i Idrissa Gana från Everton och Ndiaye och Alfred Ndiaye. Alltså det finns många Ndiaye och Ndoye. Det finns hur många som helst egentligen att ta på. Och många är ju ganska liknande i spelstil. De är väldigt fysiska och duktiga tvåvägsspelare. Så att jag tror att det finns skrällpotential i det här gänget.
Skönt för Senegal också att Mané, som ändå var lite anonym inledningsvis på säsongen, men hamnade ju också lite i skymundan av Salah som tog för sig så pass. Men han växte ju verkligen in i det, och jag tyckte i Champions League-finalen så var ju han en av de bästa i Liverpool. Så kan han bara ta med sig den formen till VM så kan det nog gå bra.
Jag säger, vi spelar in det här på måndagen den fjärde idag, och vi har precis nått beskedet att Sané petats ur den tyska VM-truppen. Jag var ju tvungen att googla då. Han är ju faktiskt son till den senegalesiska landslagsmannen Souleymane Sané. Så att han har ju senegalesiska rötter även han. Hur som helst, jag vet, du var lite chockad över att Sané blev petad från den tyska truppen, Frida.
Ja, jag har lite svårt att bearbeta det här beskedet. Men nej, jag kommer igen.
Ja. Tillbaka till Senegal då. Hur tror vi att de ställer upp om vi ska ta ut en startelva med det här materialet?
De har hattat jättemycket. Alltså verkligen supermycket med olika modeller. 5-3-2 har de spelat bland annat när jag tittar. Men nu såg det ut som att de ställde upp ett 4-4-2 senast. Men vad det blir sen, det vågar jag inte ens gissa. För det finns så otroligt mycket bredd här. Men man kan ju tänka sig då framåt att det blir en Moussa Sow som startar längst fram. Och sen att det är Mané på ena kanten och Balde kanske på den andra. 4-3-3 kanske. Men mitt trio med Ghana, Idrissa Ghana, MDI och ja, kanske Ndoye. Jag tror att han har lite högre status i landslaget sådär, Ndoye, än vad man tror. Och sen där bak antar jag att Sané är, alltså Salif Sané är, är given till vänster. Och sen kanske vi har Koulibaly och Kouyaté i mitten. Och ja, kanske en Mbouji till höger. Ja, kanske.
Gott om talang finns det där.
Ja, vi får inte glömma bort då att de två senaste landskamperna så blev det först, spelade de först 0-0 mot Bosnien och sen 0-0 mot Luxemburg.
Ja,
det bådar ju inte. Nu spelade ju för sig Sverige också 0-0 mot Danmark, men Luxemburg-Danmark, det är ju lite skillnad där i kvaliteten då.
Ja, precis. Ja, det var väl inte superimponerande, men det var väl, de spelade med ganska B-betonat lag, vad jag noterade.
Inte
så i alla fall att ingen Mané fanns varken på planen eller på bänken mot just Luxemburg, så att det är klart att han betyder jättemycket för det här laget. Han är ju deras klart största stjärna ju.
Jag ser ett annat namn här nu, Youssef Sabali. Jag tror att han spelar kanske högerback. Jag minns det nu när jag noterar namnet här, att han var nog i matchen där som jag kollade på, som spelades för ett par månader sedan. Då var nog han som spelade.
Superprofil också, tränaren Aliou Cissé. En del av det där senegaleska laget som slog ut Sverige en gång i tiden, 2002.
Lagkapten i det laget.
Ja, lagkapten då, ja. Det fanns ju fler profiler i det där laget, om man säger så. Men Aliou Cissé har tagit över det här landslaget nu och kommer ju liva upp stämningen där nere på sidlinjen, kan vi tro. Men det blir väldigt spännande att följa det. Har de några chanser att ta sig någonstans i det här mästerskapet? Är de kompletta?
Ja, jag tror absolut de har alla möjligheter att gå vidare från den här gruppen. Sen tror man ju alltid att, i alla fall jag har alltid trott att något afrikanskt land ska lyckas varje mästerskap, och så försöker man identifiera vilket. Och problemet är väl att det tar slut ändå i en kvart, för att då blir motståndet för tufft. Men får de allt att klaffa så kan de ju nå en kvart. Och det är klart att de med tur och så vidare, det kan ju vara andra skrällar som gör att motståndet inte blir så tufft som man kan tippa på förhand. Men längre än så, det är svårt att se.
Ja, för man ska komma ihåg då att de är lottade mot grupp G. Trädet är ju förhandsbestämt, det som vi varit inne på tidigare och kritiserat lite grann. För då blir det så att vinner man den här gruppen, då får man ju möta tvåan i grupp G. Med Belgien och England. Så att det blir ju oavsett en tuff åttondelsfinal för den som vinner den här gruppen. Nästa lag på min lista är Colombia. Colombia som var turneringens stora överraskning och kanske mångas favoritlag då för 4 år sedan i Brasilien, när de charmade hela fotbollsvärlden, för att ta till en sån sliten klyscha. Och det är väl i stort sett ganska stor, eller i alla fall det är ganska stora delar, samma trupp som ska ta sig an den här utmaningen den här sommaren. Det har tillkommit några, en sån som Davinson Sanchez var ju inte med för 4 år sedan till exempel, Tottenhams mittback. Men annars så är det ju James Rodriguez, och det är Radamel Falcao, och det är Cuadrado.
Falcao, han var väl inte med? Han tog en skada.
Knäskadan.
Ja, just det, han missade då. Ja, precis. Men det har varit med så länge så att
ja, han skulle ha varit med.
Han skulle ha varit med, så var det ju. Han var ju stor stjärna som missade, och sen så klev de andra fram, till exempel James som fick sitt stora genombrott förstås. Har gjort en supersäsong i Bayern München, får man säga.
Ja, fick en ny tändning där. Blev inte superlyckad i Real Madrid. I alla fall inte utifrån att han värvades efter VM och var en galaktiko som skulle bara ta fart upp mot stratosfären. Men han har ju en jättestor status såklart i landslaget och en nyckelroll där. Så skulle inte förvåna mig om han sätter... Ja, men när vi väl är i mästerskapet så kommer han sätta färg på det här mästerskapet också. Jag tror att han och Colombia kommer att överraska många. Det är ett klasslag, alltså de har riktigt, riktigt bra spelare. Och jag ser dem som det bästa laget i den här gruppen. Sen om de får ut det igen, det är svårt att lyckas två mästerskap i rad, så det är väl det är min tes där. Det är väl det enda som egentligen talar emot att de går vidare från den här gruppen, tycker jag.
Mm. Jag håller med också om att jag har dem också som etta i gruppen. Med tanke på hur de presterade 2014 utan Falcao, som visserligen, nej, han kanske inte lyckades prestera så som det var tänkt i Premier League, men det är ju en klassspelare rakt igenom. Nu när de får med honom också, så bör det ju bli ännu farligare. Så jag tror också att de kommer väl inte komma som en överraskning den här gången, eftersom de gjorde det 2014, men jag tror definitivt att de kommer kunna ta sig en bra bit.
Förstås, nu har vi inte fått den slutgiltiga truppen än från Colombia, utan vi har bara den preliminära, och vi har bjudits på några överraskningar de senaste dagarna när trupperna, de slutgiltiga, har tagits ut, inte minst då Sané som vi nämnde tidigare. David Ospina i mål, han är rätt svårpetad.
Ja, han är väl given i landslaget, så
det kommer det bli.
Det ska han väl vara. Sen, hur hade ni ställt upp det här laget utifrån de resurserna som finns?
På matchen som de spelade senast här nu då spelade de 0-0 mot Egypten i fredags. Och jag kollade lite grann på den matchen. Då var startelvan Arias högerback, Davinson Sanchez och Jeremina, du vet, jättebacken från Barcelona där. Mm-hmm. Mittbackar, och sen Frank Fabria, vänsterback, och sen mittfält med Lerma, Uribe och Carlos Sanchez, och sen en trea framåt med Cuadrado och James Rodriguez och Falcao. Sen spelar de egentligen typ 4-4-2. Det är James Rodriguez som släpande anfallare bakom Falcao. Cuadrado spelar långt ut på kanten, som man ska göra. I den här appen har de ställt upp dem som någon slags julgran, men det är egentligen ett rakt 4-4-2.
Och nu med Falcao tillbaks, så får man kanske ytterligare lite spets. Det var Carlos Bacca som spelade för 4 år sedan och har väl kanske inte haft sin bästa säsong i karriären, och hackat lite i det maskineriet de senaste åren, men Falcao vet ju vad han kan göra. Om vi ser ett Colombia som får till det, är de en dark horse i även det här mästerskapet? Kanske inte till liksom vinna en final.
Det var så jag tolkar det. Och gå en bit.
En semifinal.
Ja, dark horse är de ju på det. Men som sagt, min tes är att de inte lyckas två mästerskap i rad. Så jag tror inte att de gör det. Men du kanske tänker något annat, Frida?
Med tanke på att jag har tippat Tyskland som VM-mästare igen, så tror jag uppenbarligen att man kan lyckas i två mästerskap i rad. Nej, men det finns så många, när man sitter och går igenom alla länder och sådär, så tittar man på startelvorna och så tänker man att det är nästan 90% som ändå har såna där spelare som kan ta ett land ganska långt ändå. Det är inte många dussingäng som finns här. Så det är klart att Colombia tillhör dem, men det är ju, tycker det känns helt omöjligt att säga hur långt de kan ta sig.
Så tittar man på lagdelarna här, så tycker man att ja, men mittbackarna, ja, Jeremina och Davinson Sanchez, superintressanta, unga, lovande.
Starka, fysiska monster.
Ja. Men mittfältet känns ändå kanske, dels för att det är namn som inte är liksom några superstjärnor som spelar på den högsta nivån. Men det är också där den kanske största svagheten finns. För framåt, jag menar, tittar man Cuadrado, James Rodriguez och Falcao, så är det ju tre stycken superstjärnor.
Å andra sidan ska man nog inte underskatta en sån som Carlos Sanchez, alltså med all den rutinen som han har. Det är ju lite så i landslagssammanhanget, ibland spelar det inte riktigt någon större roll att man inte har varit så framstående i klubblagen, utan man plockar fram någonting annat i landslaget, och han är ju den typen av spelare som en väldigt viktig roll ändå ju.
Sen tror jag också att man har en tendens att underskatta kanske de här sydamerikanska lagen när man tittar på spelare för spelare. Om man rent tekniskt, så är de ju ljusår från de svenska spelarna. Så det här Colombia kan ju spela fotboll på ett lag som eller på en nivå som är helt annorlunda än det vi såg på Friends här i helgen när Sverige mötte Danmark. Det är ju en helt annan teknik, det är en helt annan spelkvalitet, så att även, och då menar jag även på de här spelarna som inte är de största namnen, så det finns en hög nivå i det här laget. Det handlar bara om att plocka fram den.
Ja, spännande förstås. Och de ställs då mot ditt, din skrälltippning där, Frida. Det är alltid roligt det här med att lyfta fram folks tippningar, för det blir ju aldrig så i slutändan. Men ja, någon gång prickar man ju. Är det Japans år?
Nej, det tror jag inte. Jag vet inte, jag blir ju så när jag tippar att jag tappar intresset till slut, och sen så bara sitter jag och fyller i en massa siffror, och sen så ser jag ju då att hoppsan, nu har Japan gått vidare här. Ja, men vi låter det vara så då.
Ja.
Lite så ja. Var min tankegång.
Jag är likadan, och det är ju roligt. Det som är det största, största varningstecknet här är ju att Emil K. Langnelius här på redaktionen tippade också Japan som sitt skrällag, och då ska man ju dra öronen åt sig. Han vet ju inte vad han pratar om. Men om vi tittar på det här japanska laget då, så känns det som dels kanske lite ålderstiget, men å andra sidan rätt rutinerat. Det finns ju profiler att lyfta fram även här. Vi ska lyfta fram fyra nyckelspelare, Kalle. Vilka skulle du välja då?
Alltså, Keisuke Honda spelar inte längre i toppligorna. Han är i Mexiko i Pachuca nu för tiden. Men i landslaget har han kanske den allra viktigaste rollen ändå. Och högsta statusen. Sen är det klart att publiken här i Europa känner ju såklart till Shinji Kagawa, Shinji Okazaki. Alltså från Premier League såklart. Så det är väl den trion framförallt som har de viktigaste rollerna, ska jag säga. Och sen är det klart att en Yoshida i försvaret måste såklart hålla ihop det där bak.
Mm. Ja, det är ju han som blir försvarschef där, och svajar ju till och från, det får man säga, men har ändå gjort den där platsen i perioder till sin i Southampton.
Mm.
Ja, med blandat resultat ändå, men det är i alla fall en spelare med rutiner från
Det är en bra mittback, alltså det är ingen tvekan om det. Det tycker jag, men sen är det där med om omgivningen är tillräckligt bra. Är målvakten tillräckligt bra? Kawashima, jag tycker inte han imponerar alls. För mig är inte det någon målvakt som du ska ha med i ett VM och känna dig helt trygg med.
Ja, de släppte väl in 7 mål på 10 matcher, vilket i och för sig är väl hyfsat godkänt ändå.
Det är bra.
Men det var ju också i en
svag omgivning.
Ja, precis. Mm, ja. Där vi vet att nu ställs de mot betydligt tuffare anfallare. Det ska bli intressant att se kampen mellan Lewandowski och Yoshida. Det är, ja.
Sen är ju det stora grejen med Japan att de faktiskt byter förbundskapten med 2 månader kvar till mästerskapen. Hur påverkar det att Halidusic får gå och att Nishino och hans chef kliver in och tar över? Nu verkar det som att den förra förbundskaptenen drog inte jämnt med stjärnorna, bland annat inte med Honda. Och det var motiveringen som gavs då att han inte hade förtroendet kvar i spelargruppen. Och då kanske det var rätt att byta. Och det är möjligt att det var det. Men kan de sätta saker på plats med så här kort tid? Den nya förbundskaptenen har den förra samlingen på sig. Och de här veckorna nu. Det är väldigt, väldigt kort tid. Och jag har svårt att se att det inte skulle påverka det japanska landslaget. Så för mig så... jag ser dem nog faktiskt som jumbo i den här gruppen utifrån det faktiskt.
Mm. Trots att det ändå finns några riktigt fina spelare, och vi var inne på det att en sån som Shinji Okazaki, nu har vi inte fått den slutgiltiga truppen här, men det har pratats lite grann om att Shinji Okazaki inte var helt självskriven att komma med i den här truppen, vilket man tycker låter ganska häpnadsväckande med tanke på att han
ordinarie Leicester.
Han är ordinarie Leicester och han är jättenyttig och verkligen en sån här spelartyp, och han är rutinerad och arbetsvillig och så vidare. En sån man skulle verkligen vilja ha med sig, men det kanske är gruppdynamik där också som det handlar om.
Det är väldigt svårt att tro. Jag är jättesvårt att tro att Okazaki är någon som på något sätt skapar problem i en grupp. Alltså, jag har sprungit på han i mixade någon gång han verkar vara liksom ständigt leende som bara går runt och en skön person liksom som gillar allt och alla. Så jag har väldigt svårt att tro att han ska vara problem.
Ja, men det var väl att... alltså nu är det inga problem med Nishino. För honom är det självklart tydligen att ta ut Okazaki. Men det var väl tidigare som De tyckte att det var bättre att släppa fram lite yngre
talanger.
Vilket är konstigt för att Okazaki, vad som vi pratade om innan, han är ju inte jättegammal ändå.
Nej, 32 konstaterar vi.
Ja, och så jag menar ja.
Men det är lite konstigt ändå, för även i augusti när VM-platsen skulle säkras, så förra förbundskaptenen då, han hade ju Kagawa och Honda på bänken då. Och det kan man ändå, från utsidan tycker man ju det, att det framstår lite som märkligt. Har de så bra spelare som kan hålla på så? Det kanske säger någonting om att de har en ganska enkel kvalgrupp och att de kan hålla på och laborera, men det verkar inte som att de här spelarna som vi känner till som forna stjärnor från Europa har den formen så att de i Japan har samma status som vi tror att de har i landslaget.
Nej, och i ärlighetens namn, hur bra koll har vi på den japanska ligan
till
exempel?
Det har vi ju inte.
Och vilken nivå de spelarna som kommer därifrån håller, det är jättesvårt att veta. Det är... Jag vet inte vilken tv-kanal som sänder den japanska ligan, men jag tror inte det är någon i Sverige.
Nej, det är det inte. Och jag kollar lite grann då på deras match här mot Ghana som de spelar mot här nu i förra veckan. Och då startar ju inte Kagawa. Så vi får ju se om han ens startar i VM-premiär. Vi får avvakta, men det verkar som att det finns en bredd bakom där och lite intressanta spelare. De spelar med Mosami till vänster där, men i någon slags indragen kantroll, och han såg ganska intressant ut faktiskt.
Ja, och nu drar det ihop sig. Det här är den sista gruppen vi pratar om. Hur tror vi det går då? Vi var inne på att Colombia kanske är favoriter, Senegal ser intressanta ut, Polen har spelare som kan göra det för dem, och eventuellt då på bekostnad av Japan. Ni får tippa hur den här gruppen slutar. Det är inte helt lätt. Börja med första matcherna då. Colombia, Japan och sen Polen, Senegal blir ju oerhört viktig. Om vi ska tro att Colombia är det laget som vinner den här gruppen. Då handlar det om andra platsen direkt här mellan Polen och Senegal.
Nej, jag tror på skräll. Jag tror att Senegal vinner gruppen. Jag tror det är lite förhoppning också. Jag tycker att de är lite coola faktiskt, den här generationen de har fått fram. Så jag sätter Senegal etta och Colombia två.
Det är rätt kul ändå, alltså, just nu känns det ju som att man tror att man har vissa grejer klart för sig. Och om 4 veckor så kommer allt kommer vara upp och ner.
Förmodligen.
Och vi kommer ha så många nya insikter och det kommer vara så många nya stjärnor som har tänts. Jag tror ju att Colombia vinner gruppen. Sen hade jag ju tippat Japan som tvåa, men det var... Det var ju absolut inte baserat på logik överhuvudtaget. Jag tror väl också lite mer ändå på Senegal än på Polen. Jag har inte riktigt dragits in i den här Polen-hypen.
Den fanns ju där för 8 år sedan tyckte jag. Då var de ju lite coola. Och EM på hemmaplan där. Ja. Då tyckte jag också att det fanns fog för den hypen.
Man tänker ändå, alltså, jag blir lite så här peppad när jag tittar på den, alltså, som du ställde upp Senegal där, Mané på ena kanten och Keita Balde på andra kanten. Det är rätt mycket speed alltså.
Det
kommer gå undan i korridorerna så att det
Och sen den där mannen med Biram Diouf har jag respekt för. Det är en sån där jobbig jäkel att möta, så det... Han skulle kunna göra 2-3 mål i ett gruppspel bara för att han är irrationell och svår att få grepp om. Och han petar ju faktiskt in en del mål i Premier League.
Och Idrissa Gueye har vi hyllat i perioder i alla fall i Everton. Inte minst i höstas var han väldigt, väldigt nyttig för dem. Tuff jäkel. Vinner mycket boll. Ja, det ska bli väldigt spännande att följa den här gruppen.
Det häftiga med den är ju det där att alla kan slå alla. Så även om man skulle förlora första matchen, det är klart att det inte är bra. Men det är inte helt kört som det kan vara i andra grupper, där man vet att ett Panama förmodligen inte kommer att sätta emot sen i nästa omgång liksom. Och då är man rökt. Men här finns ju faktiskt ändå möjligheten att det blir en riktigt jämn grupp.
Ja, men alltså, just det där att Colombia har Japan i första matchen, och man säger att Colombia är inte riktigt liksom ihopspelt, där man får inte riktigt fart på grejerna. Det kan ta ett par matcher innan man får spelet att sitta. Och så blir det kryss där och sen så måste de jaga i andra matcher och så vidare. Det är väldigt svårt att sia om resultaten här. VM-podden, vad händer med den nu då när grupperna är slut? Ja, nu kommer vi gå över och helt enkelt börja bevaka VM. Vi kommer få rapporter ifrån det svenska lägret och när matcherna kommer igång så kommer vi få telefonrapporter från våra utsända och vi ska i så hög utsträckning som möjligt få rapporter från alla arenor där vi har utsända på. Så att det kommer komma ungefär i samma takt som det har kommit när vi har gjort grupperna och så Sillypodden förstås däremellan. Det behöver ni inte bekymra er över. Så att den rullar på. Så VM-podden, och nästa vecka så kommer det faktiskt en special för er som spelar manager. Manager här på Sportbladet. Drömelvan kommer vi spela in ett specialavsnitt där vi går igenom då precis inför när vi har alla trupper och allting och skadeläget är utrett de sista dagarna före deadline, så kommer vi sätta oss här och så gå igenom hur man ska ställa upp sitt lag. Jag vet att du, Kalle, ogärna släpper dina guldklimpar.
Släpper en så kallad chimär.
Precis. Jag kanske kommer tvinga in dig här i studion och dela med dig av dina expertkunskaper kring drömelvan.
Oj. Ja.
Så är det, men det är först nästa vecka. Det här var VM-poddens sista gruppgenomgång. Vi hörs om några dagar igen.